det är härligt och idag är det söndag igen. Det är ju underbart med söndagar och när man får samlas på det här sättet. Och idag så har jag upplevt att Gud ville att jag skulle predika om Guds frukten. Det vet jag inte om ni har hört någon predikan om förut. Är det någon som har hört någon sån predikan om Guds frukten? Det är inte någonting man talar om så mycket om i vår tid. Man talar väldigt mycket om kärleken. Och kärleken är jätteviktig och Gud är kärleken. Men Guds frukten är också väldigt viktig. Och vi ska gå in på det idag. Vi börjar med att be. Halleluja. Tackar dig himmelske fader. För att du har gett mig ett ord idag att framföra. Och jag ber här, jag lägger mig nu på ditt offeraltare för att du ska kunna tala genom mig. Och jag ber här att det här ordet som går ut idag, att det också ska bli till välsignelse, till rening, till återupprättelse men också till påminnelse om vem du är. Att du är helig. Som vi har sjungit här nu under förmiddagen och morgonen här, så är du helig. Och det är kraft i ditt ord. Att ditt ord är som ett tveeggat svärd. Och jag tackar dig för det ordet, Herre. Så jag ber nu, Herre, att ditt ord ska få verka. Och jag ber att för var och en här att vi ska kunna ta emot ditt ord i öppna hjärtan. Och att vi ska söka dig när vi lyssnar till ordet. Att det är dig vi ska titta på. Tack, Fader, för att du är god och trofast. Och underbar på alla sätt och livet självt. Tack Fader i Jesu namn. Amen. Och det är ju så. Vi lever ju ett modernt samhälle idag. Det är individualistiskt. Det är väldigt mycket. Hitta dig själv och gör det du känner för. Och gör det som känns bra för dig. Och så länge du inte skadar någon annan och så vidare. Det är ju de budskap vi proklamerar ut, som proklameras ut i samhället idag. Och även kristna börjar kanske ställa sig sådana här frågor. Att vad tjänar jag på det här? Vad finns det för mig i det här? Varför ska jag göra på det här sättet? Och så vidare. Och på något sätt så har ju kyrkan också påverkats av samhället som finns runt omkring. Jag menar, om man jämför med när min mamma föddes 1921, då var det ju väldigt mycket annorlunda, men bland annat också hade man ju en starkare auktoritetstro och man hade nog också en naturligare en gudsfruktan då än vad man har idag. Och i det där att ingen får bestämma över någon annan, utan alla vi ska vara jämlikar allihopa, och särskilt i Sverige då, och i kanske i hela västerländska kulturen, så ligger också det här med att Gud kanske också då sänks ner och blir som vi. Att man ser Gud som en kompis nästan, snarare än som någon som är upphöjd och helig. Och då följer ju med det också att då kan man ju göra lite som man vill. Om det är en kompis, då kan man ta det man tycker är bra och så kan man förkasta det man tycker är dåligt. För så ser ju relationen ut mellan vänner. Att det där var bra, så gör jag, men det där var inte lika bra, så det gör jag inte. Och det går ju bra när det är kompisar kanske, men det är kanske inte, det går inte lika bra om man är i förhållande till Gud. Så det handlar om hur stor är den Gud du tror på. Hur mäktig är han? Hur helig är han? Och det är ju samma sak då. Hur vi ser på de som tjänar Gud. När man ser en Guds tjänare, tänker man då på att det här är en Guds tjänare? Eller tänker man på att där står den här personen och predikar, och det där har jag hört förr, eller jag tar det jag tycker är bra och det andra tycker jag inte är bra. Eller att man bedömer att det är som ett tal. en föreläsning. Ja, men det där är en bra föreläsning. Det där är en som är bra på att predika till exempel. Och så bedömer man det utifrån ett mänskligt perspektiv. Istället, eller frågar ni er, undrar vad Gud ska säga genom den här predikanten idag. Finns det någonting som är från Gud? Eller där måste man fråga sig själv. Hur ser jag på det här? Hur lyssnar jag? För att det är klart att om man lyssnar på någon som predikar så kan ju den personen vara skicklig rent verbalt och duktig på att lägga upp orden. Men om Gud har sänt den här personen så finns det någonting mer i det här. Någonting som är från Gud. Då finns det någon bärighet och är anden bakom orden. Och då är det egentligen Gud som talar genom den här personen. Att när man går upp i predikostolen så står man förhoppningsvis under Guds smörjelse. Så att det är han som talar ut genom oss. Men, och då handlar det om hur vi gensvarar på det vi hör och hur vi ser på det här. Och jag tänkte gå igenom några bibelord idag som är exempel på gudsfruktan och på inte gudsfruktan och hur de här, vad som har hänt med dem, alltså hur det påverkar egentligen principerna för välsignelser och förbannelser. Och vi ska börja i Gamla testamentet idag. Och då tittar vi i femte Moseboken 6:4-9. Ja. Mm. Hör, Israel, Herren vår Gud. Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går och lägger dig och när du stiger upp. Och du ska binda dem som ett tecken på din hand. Och de ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Och dessa föreskrifter fick ju då Mose av Herren själv. Alltså Gud talade till Mose att ge dessa bud och stadgar och föreskrifter till folket för att lära dem det här. Så alltså, kom de här orden från Mose? Nej, de kom ju alltså från Herren själv. Och Mose var en profet. Han var en domare också. Och han var ett sändebud. Och han var en kanal för Guds ord. Gud talade genom Mose till folket. Och genom Mose sa Gud till folket att de skulle inskärpa det här i barnen. Vad skulle de inskärpa i barnen? Jo, budet. Det börjar med vem Gud är. Det är det första. Vem är Gud? Att han är en och kärlekens bud kommer sen som vad då? Jo, nummer ett. Och att barnen ska lära sig att älska Gud med all sin kraft. Och med varje fiber av sin existens. Det är det stora budet som föräldrarna ska tala med barnen om. Och det ska de göra inte bara på söndagsskolan utan när då? Jo, hela tiden. Inskärpa detta i dem. Men vad har då detta med oss att göra? Jo, detta är ju grunden som uppenbaras fullt ut i Nya testamentet. Genom Jesus som är sonen och Gud att han är treenig. Det uppenbaras först fullt ut i Nya testamentet. Fader, son och helig ande. Och vi kristna har ju fått den helige ande som ett sigill. Vi har fått våra hjärtan omskurna. Och Och då får vi ju genom den helige ande det här inskärpt. Alltså den helige ande påminner oss om det här. Så att vi slipper hänga det på händer och binda det på som judarna gjorde. De skulle sätta det fysiskt överallt så att det blev påmint. Men vi har ju den helige ande då som påminner oss om kärleken och utgjuter kärleken. Och det är ju naturligtvis frälsta föräldrar det här är till. Men vad har då det här med gudsfruktan att göra? Kan man ju fråga sig då. Och då ska vi läsa vidare i 6:24. Herren befallde oss att följa alla dessa stadgar och frukta Herren vår Gud så att det alltid går väl för oss. Och han bevarar oss vid liv så som han gjort till denna dag. Det ska vara vår rättfärdighet att vi noga följer alla dessa bud inför Herren vår Guds ansikte som han har befallt oss. Och det styrks då alltså i andra Moseboken 20:18. Allt folket var vittne till dundret. Här kommer vi in lite på skillnaden mellan att vara rädd för Gud och Guds fruktan också. Vi ska titta på det. Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna och basunljudet. Det här var ju i samband med när de då var ute i öknen här och lagen skulle ges här. Och röken från berget. Och när de såg det bävade de. Och vad gjorde de då? Jo, då höll de sig på avstånd. Och de sa till Mose, tala du till oss så ska vi höra. Men låt inte Gud tala till oss för då kommer vi att dö. Men Mose sa till folket, var inte rädda. Det här var väl intressant. Man kan ju tänka att frukten är väl rädsla. Ja, men vi ska se vad det är för skillnad. Var inte rädda. Gud har kommit för att sätta er på prov och för att ni ska frukta honom så att ni inte syndar. Se här, ser vi ju då att det inte är någon rädsla för Gud. Det är inte en vanlig rädsla som Guds fruktan handlar om. För om man är rädd för Gud, vad gör man då? Ja, då går man ju bort ifrån honom. Man går ju inte till någon man är rädd för. Eller hur? Man söker ju inte upp någon som man är rädd för. Men så det är inte att vara rädd för Gud Guds fruktan handlar om. Utan det är en annan rädsla. Det är faktiskt rädslan för att förlora honom. Det är rädslan för att komma ut ur hans närvaro Guds fruktan handlar om. Så det är någonting helt annat. Och då kommer det en djup respekt och vördnad. Som hänger ihop alltså med att man har upplevt Guds närvaron. Gud har uppenbarat sig för oss. Vi har sett honom. Och nu vill vi inte på något sätt bli av med honom. Vad som än händer så vill jag hålla mig nära Gud. Och då blir det motsatsen. Om Gud försvinner då dör jag. Inte som de här säger att om Gud talar till oss då dör vi. Det är ju tvärtom. Men om vi har fått en gudsfruktan, då tänker vi tvärtom. Om Gud lämnar mig, då dör jag. Då går jag under. Och det är det som hindrar oss från att synda. Eftersom vi vet att synden skiljer oss från Gud. Och så gudsfruktan gör alltså att det går väl för oss. Att han bevarar oss vid liv. Och det hänger alltså ihop med det här. Och att vi håller oss kvar på den smala vägen när frestelserna kommer. Och så ska vi titta på lite fler bibelord här. Då går vi in på olika exempel här nu på kvinnor och män som fruktade Gud och som inte fruktade Gud och vad som hände. Och då tittar vi på andra Moseboken 1:15. Och där står det så här att kungen av Egypten talade till dem som förlöste de hebreiska kvinnorna. En av dem hette Shifra och den andra hette Pua. De är alltså namngivna här också, de här barnmorskorna. Han sa, se efter vad de hebreiska kvinnorna föder när ni förlöser dem. Om det är en son så döda honom. Om det är en dotter så låt henne leva. Men barnmorskorna fruktade Gud. Här kommer det igen. De fruktade Gud. Och gjorde inte som den egyptiska kungen hade befallt dem, utan lät barnen leva. Då kallade kungen till sig barnmorskorna och sa till dem: varför har ni gjort så här och låtit barnen leva? Barnmorskorna svarade farao: hebreiska kvinnor är inte som egyptiska, de är livskraftiga. Så de har fött innan barnmorskan kommer till dem. Och här kommer det här: och Gud lät det gå väl för barnmorskorna. Och folket förökades och blev mycket talrikt. Eftersom barnmorskorna fruktade Gud gav han dem egna familjer. Så här ser vi kopplingen igen. Barnmorskorna fruktade Gud och alltså ville de inte synda. Och då belönade Gud dem med det. Han välsignade dem, det gick väl för dem och de fick egna familjer. Så här ser vi det alltså, att gudsfruktan leder till rening, det vill säga lydnad, och därmed också till Guds välsignelser. Men gudsfruktan samverkar i kärlek till Gud. Alltså så att man vill vara kvar i Guds närvaro. Man vill inte förlora närvaron. Och därför lyder man även om det kan innebära obehag. Till exempel genom att man förlorar någon persons gunst. Eller till och med att man blir utskälld. Att man, och faktiskt också risken för bestraffning. De här barnmorskorna riskerade ju såklart bestraffning. Det var säkert inte ofarligt att gå emot kungen på det här sättet och låta de här barnen leva. Han kunde ju ha säkert både fängslat dem och eventuellt avrättat dem också. Men Guds beskydd var över dem. Och så ser vi då exempel på motsatsen här, där gudsfruktan saknas. Och ett sånt exempel är ju kung Saul själv, som gjorde uppror mot Gud så att Gud tog ifrån honom sin ande. Om ni läser om det sen så handlar det om att Gud gav Saul ganska detaljerade instruktioner som han då inte följde fullt ut. Och till slut så tog alltså Gud ifrån honom sin ande. Och det slutade med att kung Saul dödade sig själv. Han begick alltså självmord. Som man kan läsa där. Och så står det så här i Andra Samuelsboken 31:4. Att både kung Saul och hans tre söner dog samma dag. Och dagen därpå kom filisterna, som ju vi vet var fiender till det israeliska folket, och plundrade de slagna. De högg av Sauls huvud och tog hans vapen och sände dem runt i filisternas land för att sprida den goda nyheten i sitt avgudahus. Så det här var ju alltså avgudar. Och där de då firade det här, för kung Saul hade ju faktiskt varit en Guds tjänare. Och vi ser alltså att de gjorde det här som en slags triumf då. Men invånarna i Jabesh Gilead kom och tog ner Sauls och hans söners kroppar från muren i Betshan. Och brände dem och begravde deras ben och fastade i 7 dagar. Men David, han fick inte höra om det här från början. Utan han fick höra det från en man då, från Sauls här, kom med kläderna sönderrivna och med jord på huvudet. Och han kom alltså då och visade att han var i sorg. Men sen säger han till David att det var han som hade dödat kung Saul på Sauls begäran. Han talar alltså inte sanning, utan han säger att det var så. Och han gjorde säkert det för han trodde att han skulle få ära för det. Men så blev det ju inte alls. Utan istället då så säger David, som fruktade Gud, i Andra Samuelsboken 1:14. Hur vågar du räcka ut din hand och förgöra Herrens smorde? Och David kallade på en av de unga männen och sa till honom: kom hit och hugg ner honom. Och han stack ner honom så att han dog. Och David sa till honom: Ditt blod ska komma över ditt eget huvud, för din mun vittnade mot dig när du sa: jag har dödat Herrens smorde. Nu vet vi att han alltså inte hade gjort det. Men vi vet också att Gud ser till hjärtat. Och han sa att han hade gjort det. Och då tänker man så här: wow, vem talade genom David här? Var det David själv i köttet? Nej, det tror inte jag. Utan jag tror att det här var Gud som gav David den här kraften och frimodigheten att göra det här. Och David var ju smord till kung och utvald. Och han hade fått löftet av Gud att det aldrig skulle saknas en ättling på hans tron efter honom. Så jag är säker på att Gud hade lagt den här fruktan i David för sin kraft, för vem han var. Och den här djupa respekten att hur onda saker kung Saul än gjorde, så var han ändå en Guds smorde. Han hade respekt för att det var Gud själv som hade låtit smörja honom. Och alltså var det Gud som i så fall skulle döma också, och inte han själv. Och det kan vi också se på att vi vet att kung David lät ju döda många människor. Han var ju hela tiden i strid. Han stred mycket. Och han var ju också den som fällde Goliat. Men kung Saul rörde han inte. Och det är flera bibelord som visar att vi ska överlåta domen av Guds tjänare till Gud. Och jag kommer in på det lite här också. Då har vi Romarbrevet 14:3-4. Att den som äter ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå, för Herren har makt att hålla honom upprätt. Och sen har vi Hebreerbrevet 13:17. Lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande, för det skulle inte vara lyckligt för er. Och sen har vi första Tim 5:17-19. De äldste som sköter sin ledaruppgift väl ska ni anse vara värda dubbel heder, särskilt de som arbetar med predikan och undervisning. Och skriften säger: du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Och det är med hänsyn till det här bibelordet då, sista här, som jag brukar säga när någon vill betala då för utlägg som vi har gjort, att sätt in det på församlingens konto istället för att ge det till oss. Därför att vi har ju lagt ner allt för Herren. Och det finns ett löfte att då ska vi heller inte sakna någonting. När Jesus sände ut sina lärjungar, så sände han ut dem utan penningpung. Och så frågade han sen: saknade ni någonting? Nej, det gjorde de inte. Och vi har faktiskt också klarat oss bra. Vi saknar ingenting. Men när vi sår in i Herrens verk, så blir vi välsignade. Och det är övernaturligt. Det är inte, debit och kredit fungerar inte riktigt logiskt när det gäller Guds hus. Och det har vi verkligen märkt. Så man vet inte riktigt hur det går till, men det räcker. Och så när vi följer Herren, så följer välsignelser av det. När vi gör hans vilja. För han är trofast sitt förbund. Och jag vill ha min skatt i himlen, istället för att ta ut det här och nu. Det är vad jag längtar efter. Jag längtar efter himlen. Men det var ett sidospår. Men poängen är att Herren själv ska döma, men också belöna sina tjänare. Och han förmår, likt det som han gjorde med kung Saul, att ta någon ur sin tjänst. Jag har berättat det förut tror jag, men det var, jag har hört om en predikant som stod och predikade om att det var okej att bo sambo. Och han blev sinnessjuk sen. Och på det sättet så tog Gud honom ur hans tjänst. För då kunde han inte fortsätta. Och det blev också till vittnesbörd för alla. Det är farligt att uppmana andra att synda. Och står man här framme är det ju ännu värre. Så då kommer Guds dom även i vår tid. Så att vi och det, då behöver man ha Guds fruktan så att man inte frestas att tänka att man själv kan bedöma vad som är rätt och fel. Romarbrevet 14:10-13 ska vi titta på. Varför dömer du då din broder? Eller varför föraktar du då din broder? Vi ska alltså stå inför Guds domstol. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga ska prisa Gud. Så alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap för Gud. Och då ska var och en få sitt beröm, står det. Men domen, om vi går vilse och står i tjänst för Herren, den kan han låta gå redan här för att vi inte ska bli fördömda med världen. Och det är ju väldigt bra. Det är bättre att bli dömd här än att bli fördömd med världen. Så det, och då så står det här också att vi inte, att vi ska bestämma oss för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Och i det här fallet så var det ju mat som var stötestenen. Men det kan vara andra stötestenar också. Utan vi ska hjälpa och stötta varandra och klara loppet. Vi har faktiskt samma lopp allihopa. Precis varenda en av oss här springer samma lopp. Så vi ska hjälpa varandra och klara det. Att stå emot frestelser och det är så mycket som kommer emot oss. Och ett annat bibelord på det här har vi i Matteus 7:2-6 och det är ju känt, va? Döm inte så blir ni inte dömda. Med den dom som ni dömer med ska ni dömas och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken i ditt eget öga så att du ser klart nog för att ta ut flisan ur din broders. Alltså det finns ju en frestelse för oss ibland att se felen mera hos varandra så att vi slipper se våra egna. Och det är väl det här syftar på. Vi ska överlåta åt Gud att bedöma vad som finns i andras hjärtan, för det är det vi inte vet. Men det vet Herren. Och så att här är, och jag tänker på en historia här, det kanske ni har hört, att det finns en historia om en djurägare som kommer hem och så hittar han sin kruka i skärvor och då skäller han på katten. Och då tänker katten, va? Vem skäller han på? Ja, det måste vara på hunden. Och det så där kan vi nog vara lite till mans liksom. Man säger, ja, men det måste vara han. Att man, och jag tänker, vi ser det här tendensen redan Adam och Eva. Adam skyllde på Eva. Att man skyllde, och sen skyllde Eva på ormen. Att man pekar alltid på någon annan. Men vi ska komma ihåg att vi kan inte skylla på någon annan när vi står inför Jesu domstol. Då kan vi inte säga att det var han eller hon som lurade mig. Utan vi får själva stå. Alltså vi kan inte bli frälsta. Lika lite som vi kan bli frälsta på grund av någon annans tro. Och någon annans rättfärdighet. Så kan vi inte heller räkna med att vi blir fria från domen. Därför att någon annan lurade oss. Utan vi måste själva fråga och ha så mycket gudsfruktan så vi står inför Gud och frågar, är det här rätt inför dig? Tänk på det. Att vi behöver älska Gud mer än någon annan. Inklusive våra barn, våra vänner, våra makar. att Jesus, det här budet som är det största budet, och sen ihop med gudsfruktan. Vi är som lerkärlet som drejmakaren krossar. Och så börjar han om från början och gör ett nytt lerkärl. Och vi får en chans att börja om på nytt. Vi får börja leva vårt liv igen. Döda det gamla livet och börja om. Det är ju det som är nåden. Vi får en chans till. Men då krävs det gudsfruktan och ödmjukhet. Och att ingenting står emellan oss och Gud. Annars klarar vi inte det här loppet. Om det är så att vi är mer lojal med någon annan människa än med Gud, då kommer vi inte att klara loppet. Om det finns någonting vi inte kan offra för Gud, så kommer vi inte att klara loppet. Vi måste vara beredda att offra allt. Ja, men det där med gudsfruktan, det hör väl ändå inte till Nya testamentet. Det var väl i gamla där Gud var så arg och det var så mycket blodsutgjutelse där, så det kan väl inte gälla Nya testamentet. Det är ju bara nåder. Men vad säger Jesus? Vi ska titta på Matteus 10, 26-33. När han undervisat oss om att han sänder ut oss som får bland vargar, och att vi ska utelämnas, så står det så här, att vi ska utelämnas att dödas av barn, bröder, barn och fäder, och bli hatade av alla för Jesu namns skull. Men då säger Jesus så här: var inte rädda för dem, för det finns inget dolt som inte ska bli uppenbarat, och inget gömt som inte ska bli känt. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset. Och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Och här kommer det här igen. Frukta honom istället honom som kan förgöra både själ och kropp i Gehenna. Och vem är honom här? Ja, det är ju Gud. Han är den enda som kan förgöra vår själ och kropp i Gehenna. Satan kan inte göra det. Han kan inte göra det. Han kan lura oss och frästa oss och allt möjligt så att det leder till evig dom om vi följer honom. Men han kan inte döda vår själ och kropp i Gehenna. Så här säger alltså Jesus att vi ska frukta Gud. Och då kommer det här igen. Kommer vi på fall så att vi förlorar Guds närvaron? Är det ute med oss? Och det är det vi ska vara rädda för. Det är det enda som är farligt. Det är att vi kommer ut ur hans nåd. Att vi kommer ut från Guds närvaron. Då är vi ute med oss. Antingen är vi Guds vänner och hans barn. Och arvtagare. Eller så är vi hans fiender. Nu är jag jättetydlig. Men det finns inga kompromisser. Och är vi hans barn och arvtagare, då ska vi göra oss allt vi kan för att hålla oss kvar där genom trons lydnad. Oavsett vad det kostar, och hålla ut till slutet. För det är värt det. Att vi inte ger upp på vägen. Att vi inte tänker att ja, men det är inte så farligt. Jag kan ju tillåta mig det här. Det är inte så farligt. Men det är det. I Guds ögon. För inget orent ska komma in i himlen. Så kontentan av alla de här bibelorden är ju, det finns ingenting som heter en gångs frälst, alltid frälst. Vi måste hålla ut och hålla fast. Och inte ta lätt på vår frälsning. För han har ingått ett förbund med oss, med dig och med mig. Och vi behöver ta oss tillvara för hyckleri och skrymteri. Det är det värsta, det är det farligaste som kan hända egentligen. Om vi börjar ljuga för oss själva, om vi börjar spela teater, om vi börjar låtsas att vi är kristna, om vi låtsas att vi är heliga, om vi tittar på andra kristna och tänker, ja, men det är så man ska bete sig, det är så här man ska prata, så jag gör så här så att människor tror att jag är kristen. Då är vi på en livsfarlig väg. För vi kan lura människor, det kan vi. Men vi kan inte lura Gud. För han ser om vi verkligen är hans barn. Vi behöver vara sanna inför Gud. Och alltså inte vara skenheliga. Och inte ta äran från Gud. För det är bara han som kan frälsa oss. Det finns ingen människa som kan göra det. Det finns ingen. Det här är våra egna beslut det faktiskt handlar om. Mitt eget hjärtas ärliga beslut. Och är mitt hjärta ärligt, då finns det ingen gräns för hans nåd. Då kan vi falla 100 gånger och resa oss igen. Men om vi är skenheliga, då driver vi ju faktiskt med Gud. Då har vi ingen gudsfruktan. Vi läser i Apostlagärningarna 12:20 och följande verser. Och där står det att Herodes låg i bitter fejd med folket i Tyrus och Sidon. Och då så gjorde de sig till vänner med sin kammarherre som hette Ferdis. Och fick över honom på sin sida. Och sen uppvaktade de kungen för att de ville få fred. Men då var det så att den här Herodes då, han satt sig där på tronen och höll tal till folket. Och då ropade de, det här är inte en människas röst. Det här är en Guds röst. Och då slog genast en Herrens ängel honom för att han inte gav Gud äran. Så att han blev uppäten av maskar och dog. Jag vet inte hur det är med er när jag läser det. Då får jag lite gudsfruktan. Och så tänker jag, ibland så kan jag tänka det här, just det här att vi kan vara lite snabba ibland med att, jag tycker det där är svårt, men egentligen så ska vi ju inte, vi ska ju ära Gud. Så att vi inte berömmer oss själva, utan att vi ärar honom, för vi är hans verk och det är honom vi tjänar. Och så är det ju många som tänker, ja men sånt händer ju inte nu för tiden. Ja men då kanske det beror på att många inte lever så överlåtet på Gud som de skulle behöva. För att när vi lever överlåtet på Gud, då kommer allt som ligger i mörkret att avslöjas. Ingenting blir dolt där Gud är närvarande. Och tecken och under ska följa dem som tror detta. Så då kan vi räkna med att alla som är falska kommer att bli avslöjade där Guds ljus är starkt. Där kommer Guds dom. Och hans tjänare har fått hans delegerade auktoritet, alltså ett mandat från Gud själv. Och det här hade apostlarna förstått som börjar varje brev med att tala om att de är en apostel. De är en Kristi tjänare. Och det säger de. De låtsas inte bort det. De gör inte det mindre utan de säger det tydligt. Jag är ifrån Paulus, en Kristi tjänare, Kristi apostel. Och det kanske vi skulle fundera på. Om vi skulle gå runt och säga jag är en Kristi tjänare. Att vi skulle lyfta fram det mycket mer. Och då är det en del av oss som tänker, ja, men det kan jag ju inte säga. Det låter ju som jag gör mig själv. Förhäver mig, tänker vi. Varför skulle någon tänka så om mig? Men det är faktiskt så enligt Bibeln så är det ju tvärtom. Det är just det som är att ödmjuka sig. Och det säger någonting om att hur viktigt det är att ta Guds kallelse på allvar. Att den är på allvar. Vi kan inte laborera eller leka med den. För det handlar om Guds kärlek till alla andra också som inte är frälsta idag. Om vi inte tar vår kallelse på allvar från honom, hur ska de kunna få höra evangeliet? Plus att vi kanske utan att mena det kan leda andra på fall. Om vi inte tar vår kallelse på allvar, varför ska då någon annan göra det som är bredvid oss? En helig Gud kallar. Och då vill i alla fall inte jag säga nej. Det vågar jag inte. Jag tar emot uppdraget med bävan. Men glädjer mig också över nåden. Och jag ska säga er att på 90-talet så kände jag nog verkligen att det låg en kallelse över mitt liv. Men jag var ganska skräckslagen för att låta Gud forma mig så mycket. För jag hade också läst i ordet att till den som det gett så mycket ska det också krävas mycket. Och det gjorde mig ganska skräckslagen. Så det var med bävan som jag började gå ut i det här. Och jag vet inte var det slutar. Om vi inte har mandat från Gud, utan tjänar i egen kraft, då har vi inte hans auktoritet. Då kommer inte hans kraft att vara med oss. Det kan fortfarande vara vackra ord. Men då är det bara religion. Och det kommer inte att hända mycket. Men om vi han har sänt oss, då finns det ingen gräns för vad som kan hända. Och då kommer vi alla att bli förvandlade. Men vi måste låta honom förvandla oss. Det är ingenting som han gör mot vår vilja. Han går inte in och tar tag i någon och säger nu. Lennart, ska du bli på det här sättet? Utan vi samarbetar ju med honom. Vi ställer oss till hans förfogande. Vi låter honom göra det här med oss. Jag vet, det är en tuff predikan idag. Men jag upplevde att Gud faktiskt ville att jag skulle prata om det här. Och jag tänker att den är väldigt viktig. Att det här är viktiga ord för oss alla att höra. Att vi behöver verkligen höra. Att vi behöver ta Gud på allvar. Och vår kallelse och vårt uppdrag på allvar. Och den som vill lyssna och ta det till sig må göra det. Men då tänker jag vara också försiktig. Därför att Guds ordet kan tappa sin sälta. Guds ordet kan tappa sin sälta. Hur många här tror att det är kraft i Guds ord? Amen. Och Guds ord verkar till rening mot förruttnelse, för helgelse och avskiljande. Så att vi kan bli räddade. Men vad betyder det då att ordet förlorar sin sälta? Ja, det betyder ju faktiskt att det har förlorat sin kraft. Hur kan det förlora sin kraft? Vi läser i Psaltaren 95:6. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid Meriba, som på Masses dag i öknen, där era fäder frestade och prövade mig fast de sett mina gärningar. I 40 år var jag vred på det släktet och jag sade, de är ett folk med vilsna hjärtan, de känner inte mina vägar. Så svor jag i min vrede, de ska aldrig komma in i min vila. Också farao i Egypten förhärdade sitt hjärta. När Gud visade sin makt genom Mose för farao så sa han, vem är Herren? Jag känner inte Herren. Många idag säger likadant. Andra säger sig veta vem Herren är. Men de lever inte på det sättet. De prövar honom. Fast de vet att han är kraftfull. De sätter honom på prov. Och de gör som de vill. De följer det de själva vill. Men struntar i det andra. Och då förhärdar man sitt hjärta. Och då förlorar man sältan. Ordet förlorar sin sälta. Det kan ni då inte längre rädda än. Och då är man väldigt illa ute. Jag håller på att läsa teologi nu och i den boken jag håller på att läsa så spekulerade författaren över om farao tillhörde de som hade hädat anden. För han blev förhärdad. Jag vet inte om det är så, men jag vet att det är farligt att pröva. Bedröva inte Herrens ande som ni har fått som ett sigill till förlossningens dag. Det handlar om det. Att när vi går emot Herren så bedrövar vi hans ande. Miriam och Aaron gick inte förlorade, för de omvände sig sedan. Men här gjorde de uppror mot Gud genom att ifrågasätta Mose ledarskap. Och då har vi fjärde Moseboken 12:1-10. Är Mose den enda som Herren talar genom? Talar han inte också genom oss? Och Herren hörde det. Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon människa på jorden. Genast sade Herren till Mose: Aaron och Miriam, gå ut ni tre till uppenbarelsetältet. Och de gick dit ut alla tre. Då steg Herren ner i en molnpelare och ställde sig vid ingången till tältet. Han kallade på Aaron och Miriam, och de gick båda dit, och han sade: Hör nu mina ord. Om det finns en Herrens profet bland er, ger jag mig till känna för honom i en syn och talar med honom i en dröm. Men så gör jag inte med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Jag talar med honom ansikte mot ansikte, tydligt och inte i gåtor, och han får se Herrens gestalt. Varför är ni då inte rädda för att tala illa om min tjänare Mose? Och Herrens vrede upptändes mot dem, och han lämnade dem. Och när månskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Miriam vit som snö av spetälska. Vi ska hedra Herrens tjänare för den tjänst de bär. Det betyder alltså inte att man hedrar kanske att de här personerna alltid gör rätt eller beter sig bra. Men de har en tjänst för Herren, och den ska vi hedra. De bär Herrens smörjelse, och därför ska vi hedra dem. Det är ingen demokrati i Guds rike. Det är ingen jantelag. Och vi som vill följa Jesus måste akta oss noga för att följa de bud som Jesus har gett oss. Så att vi inte blir efter på vägen och inte får komma in när dörren stängs, så att vi befinner oss utanför. Vi behöver ha Herrens fruktan. Så den gudsnärvaro vi kan känna minskar när vi har fallit i synd, den kan vi ju komma tillbaka till när vi bekänner vår synd, om vi inte syndar med vett och vilja. Men när den dagen kommer, när domen går, när fördömelsen kommer över världen, då är det för sent. De som inte kommer in, de är för evigt utestängda från Guds närvaro. Så vi behöver ha Herrens fruktan. Och Jesus och Nya testamentet talar mycket om Herrens fruktan. Nya testamentet har faktiskt förstärkt buden, inte gjort dem svagare. Och inte gjort dem lättare heller. Förutom att vi har fått Jesu ande, som har gjort att det är lättare att lyda än vad det var för dem i Gamla testamentet. Och vi behöver inte hålla reda på 600 bud. Tack och lov. Men tron, det är tron som är frälsande, inte lagen. Lagen visar hur helig Gud är. Lagen visar vilken standard Gud har. Men det är tron som gör att vi blir räddade. Det är tron på honom och efterföljelsen som gör att vi blir räddade, inte lagen. Och så var det i Nya Gamla testamentet också. Det är inte nytt. Men det nya förbundet är mer fullkomligt än det gamla. Herren är trofast sitt förbund. Så om du är i Nya testamentets förbund och följer reglerna och ödmjukt böjer dig för Jesus i kraft av den helige ande, då är du på rätt väg. Det är väl härligt. Och vi ska ta förebilder på dem som bär god frukt av sin tro. För det står ju det. På frukten känner vi trädet. Så vi ska inte ta råd av dem som kompromissar. Eller de som lever i hyckleri. som har en skenhelig gudsfruktan. Utan vi ska ta råd av dem som vi ser bär rik och god frukt. För då vet vi att där är trädet gott. Vi ser det på frukten. Och frukten är ju att vi blir lika Jesus. Det är frukten. Att vi förvandlas till hans avbild. Det är frukten. Och det är klart, blev man frälst förra veckan har man inte fått så mycket frukt. Men med tiden, man ser åt vilket håll det går, börjar det komma någon frukt. De som inte tar lagen i egna händer och själva dömer, utan som överlåter domen till Herren. Vi är utvalda för att formas till sonens avbild. Det är det som är Herrens mening med oss, att vi ska växa upp till Kristi fullmognad och bli avspeglat. Vi ska se sonen i våra liv. Och Jesus hade Guds fruktan. Han fruktade Gud. Fast han själv var son så lärde han sig lyda. Många kallade, få är utvalda. Men om du tackar ja, då blir du faktiskt utvald. Då är du utvald. Så när du har tagit emot Jesus i ditt liv, då tillhör du de utvalda. Då finns det en helig kallelse på ditt liv. Och det finns en plan som Herren har för just dig. Som är unik för just dig. Så se till så att du inte blir efter på vägen. Låt dig inte luras åt sidorna. Stå fast vad som än händer. Om du inte fruktar Herren idag, så be honom döpa dig i en ande av Guds fruktan. Så att det går dig väl. Och du blir bevarad till evig tid. Amen. Vi ber. Tack himmelske Fader. Vi tackar och prisar dig Jesus. Vi tackar dig Herre för att du är helig. Och för ditt ord. Vi tackar dig Herre för att du vill förvandla oss var och en här. Till en avbild till dig. Jag ber Herre för var och en som är här inne Herre. Att du ska låta det här ordet nu bli kvar. Och att du ska hjälpa oss var och en. Varenda en av oss. Och visa oss Herre vad som inte är dig välbehagligt i våra liv. Och vad som är dig välbehagligt. Tack Herre för att du hjälper oss att vara kvar på den smala vägen. Och att leva på den smala vägen. Så att vi står fast, att vi går varken till höger eller till vänster om vi är på den smala vägen. Hjälp oss Herre att ta det här på allvar. Hjälp oss Jesus att vi ser dig. Och inte människor, utan att det är dig vi har blicken fäst på. Det ber jag för nu, Herre. Hjälp oss att var och en som är här idag ska klara loppet och komma in i himlen. Tack, Herre Jesus. Hjälp oss att se evigheten. Hjälp oss att liksom Mose gjorde, han avstod från att kallas för faraos dotter. Eller faraos dotters son menar jag, för att han led hellre med Guds folk än att han fick kortvarig njutning av synden, som det står i skriften. Hjälp oss att bli lika honom Herre och Paulus, så att vi har brinnande hjärtan för ditt rike och har blicken stadigt fäst på dig. Jag ber nu för oss Herre, förbarma dig över oss alla. Hjälp oss Herre i din nåd. Fyll oss med din kraft och din glädje och din eld Herre. Du ser var och en här inne Herre, och du ser varje hjärta. Du ser dem som längtar efter dig med uppriktighet Herre. Du ser också vad du har för plan för var och en Herre. Tackar dig för gåvorna som du har lagt i var och en Herre. Jag ber att varje gåva ska bli till din ära Herre. Att ditt namn ska bli ärat och upplyft. Hjälp oss att söka din ära Herre och inte vår egen. Hjälp oss Herre. Tack Fader, förbarma dig över oss. Hjälp oss Jesus att stå emot frestelserna i den tid som vi lever i Herre. Jag ber för oss var och en. Käre Fader, jag älskar dig. Och jag ber, Herre, att jag får stå här med, inför din helighet, inför din tron. Att vi får komma till din tron, Fader. Hur stort är inte det? Att vi får komma till din tron, att vägen är öppen. Att vi får vara ett heligt folk, avskilt för att tjäna dig, Herre. Jesus, hjälp oss, Herre, att vara nakna inför dig. Hjälp oss att lägga av alla försvarsmekanismer och allt vårt eget. Allt det som vi använder för att försöka framstå som lite bättre, lite finare, lite heligare. Eller vad vi nu tycker att vi ska vara. Lite duktigare, lite smartare eller vad det nu än är. Hjälp oss, Herre, att lägga av allt det. Låt oss få vara som barn inför dig. Det ber jag för, Herre. Låt oss få vara som barn. Så att vi är ärliga och uppriktiga och okunniga i fråga om allt ont. Som det står i Bibeln att vi ska vara. Men listiga som rävar och oskyldiga som lamm. Hjälp oss, Herre. Ge oss såna hjärtan. Omskär våra hjärtan, Herre. Och hjälp oss, Herre, så att vi kan jubla inför ditt ansikte och känna glädje och tacksamhet över vad du har gjort för oss istället för att gnälla över det vi inte har. Att gnälla över det som är jobbigt. Hjälp oss att istället flöda över av tacksamhet, Herre. För du förtjänar tacksägelse. Och vi borde vara tacksamma om vi är värdiga att få dela lite av det lidandet som du bar. Hjälp oss, Herre. Hjälp oss att se dig. Och hjälp oss att få kraft att vittna för någon, Herre. Den här veckan som ligger framför nu också, Jesus. Hjälp oss att få kraft och mod att vittna för någon, Herre. Och jag ber, Herre, att du ska tala till oss alla här den här veckan. Och visa oss vad vi ska göra, Herre. Vad vi behöver göra för att komma ännu närmare dig. För att bli ännu mer lika dig. Visa oss, Herre, vad som står i vägen, Herre. Visa oss vad som inte är dig välbehagligt i våra liv, Herre. Visa oss, Jesus. Du generar ingen. Du är inte ute efter att kränka någon. Så du kan göra det enskilt och du gör det när vi är ensamma med dig. När vi ber på natten eller när vi är vad vi än är, så plötsligt så kan du bara uppenbara dig och visa det här. Det här vill jag att du ska offra för mig. Det här vill jag att du ska vända dig bort ifrån. Titta på det här. Tack Jesus för att du gör det. Hjälp oss, Herre. Låt oss få bli ett brinnande folk, Herre. Inte ett folk som kommer in med vår egen eld. Utan med ett folk som kommer in utan något eget. Så att din eld kan, så att du kan tända din eld på våra offeraltare. Som du gjorde under gamla testamentets tid. För vi får, du lever i vår mitt och du har lovat, Herre, att vara med oss. Du har lovat att vandra med oss. Du har lovat, Herre, att din närvaro ska gå med oss var vi än går. Du har lovat oss, Jesus. Vi behöver inte vara ensamma. Vi behöver inte vara övergivna. Vi behöver inte vara utsatta. Vi är ditt folk, Jesus. Hjälp oss att vara ett brinnande folk för dig. Hjälp oss att vara brinnande var vi än befinner oss. I skolan, på arbetet, i affärerna. Oavsett var vi bor eller var vi är och vad vi gör. Så är du med oss, Herre. Jag ber, Jesus. Jag ber, Herre, att vi alla ska bli räddade. Och jag ber om kraft också att vi ska befinna oss och stå på rätt plats. När den här världen skakar, Jesus, som den gör just nu. Och ärligt talat så vet vi inte vilken dag kriget bryter ut. Men du vet. Och vi vet inte heller vilken dag du kommer för att rycka upp oss och hämta upp oss till himlen. Men du vet. Hjälp oss att vara redo då. Hjälp oss att bara resa oss upp och gå. Hjälp oss att inte se oss tillbaka som Lots hustru. Hjälp oss, Herre, att se till så att vi alltid lever våra liv mitt i din närvaro. Att din närvaro aldrig får lämna oss ett enda ögonblick. Hjälp oss att vara som ett foster. Som hänger oss fast vid navelsträngen. helt beroende av näringen och syret som kommer från moderkakan. Och skulle det upphöra så dör vi. Jesus, förbarma dig över oss. Vi behöver dricka ditt levande vatten. Varje dag, Jesus. Och inte bara varje dag utan hela tiden. Varje ögonblick, Jesus. Så jag vill bara be om för det här nu, Herre. Jag bara ber om att du ska komma med din ande över oss just nu, Herre. Bara kom och fyll oss. Vi behöver dig, Jesus. Tack, Herre, för att du förvandlar våra liv nu, Herre. Tack för att du kommer och betjänar och verkar i oss, Jesus. Du verkar i oss här och nu, där vi står eller där vi sitter. Så kan din ande komma och betjäna oss. Tack, Herre, för att du gör ditt verk just nu. Omskär våra hjärtan. Ta bort det som är hårt i våra liv. Smält ner det som är is. Låt våra tårar få flöda. Tack, Herre Jesus. Hjälp oss att vara barmhärtiga. Hjälp oss att älska. Hjälp oss att vara ödmjuka och se på dig. Istället för det vi kan vinna i den här världen i form av anseende, pengar eller beröm från människor. Hjälp oss, Fader. Tack, Herre Jesus. Halleluja. Jag tror vi gör så här. Vi öppnar en förbönsplats här för var och en som vill be själv. Alltså, jag tänker istället för att förbön med handpåläggning så kan var och en vi tar en liten stund inför Gud helt enkelt. Vi får vara en stund inför honom. Halleluja, halleluja. Tack, Herre Jesus. Men om det är någon som vill ha förbön så går det bra att komma och sätta sig här på den främsta bänken så ska jag be. Men annars så kan du sitta kvar också där du sitter. Komma fram och med knäfall här. Vara inför Herren precis som du känner.